Ja, vi håller på att gå igenom en profetia här som handlar om internets utbredande. En profetia som skrevs ner i 1985, och vem kunde tro att idag då, 33 år senare, skulle finnas ett globalt nätverk spritt över hela jorden som alla kan ansluta sig till. Det har ju skett. Det startade i USA, det är vad profetian säger. Och sen då skulle alla uppleva det som något positivt och bra och som man måste hålla sig till och så. Det är bara att påminna alla som är på Facebook till exempel att det är internet ni använder er av. Och det här nätverket då som idag som är bara ett måste. Det är också genom internet som vi gör våra olika betalningar när vi inte har kontanter. Om vi drar ett kort så är det ju internet det förmedlas genom. Om vi går in på banksidorna så loggar vi in över internet i allmänhet. Och det finns ju snart inga bankkontor att gå in på. Så visst. Detta internet då skulle det förmedla någonting så att det skulle bli en kunskapsflod. Kunskapen skulle öka enormt på jorden. Och fullheten av kunskapens träd på gott och ont skulle då komma till del. Det var ju det trädet som Adam åt av. Det var det som vart mänsklighetens arv sen, eftersom Adam var den första människan tillsammans med Eva då. Han hade kunnat äta av livets träd också på gott och ont. Det stod också där. Det fanns inget förbud att äta av det, men nu hade ju Gud sagt att man skulle inte äta av den här kunskapens träd på gott och ont, men vi gjorde det ändå. Och resultatet av det är att vi vill bli så som Gud och själva kunna skilja på gott och ont, rätt eller fel. Ja, när vi går till ro om oss själva så betyder det att vi behöver ingen större än oss själva, för vi vet ju allting redan själva. Ja, det är en dödlig katastrof. Och om vi då så liksom, om vi går till ro så om oss själva dessutom ska ha för mycket kunskap, då blir vi en livsfara för hela denna planet. För vi kan inte hantera kunskap på ett gott sätt om vi inte liksom har ett rätt förhållande till själva skaparen. Nåväl, jag pratade lite om den här profetian och så har jag alldeles nyss fyllt på med varför jag liksom vill dela ut den skriftligt till alla här. Det är för att jag under den här tiden själv fick en hälsning från Gud som går, där stora delar av den här profetian känner jag igen. Jag förmedlar den inte något särskilt offentligt. Den var nämligen tänkt att ingå i en bok då, som höll på att skrivas. Men jag känner igen den och därför tror jag på den. Idag har vi internet över hela världen. Alla ser det som någon livsnödvändigt snart. Och det finns mycket gott att hämta över internet. Men hur blir det i slutändan? Tack vare internet så kommer också mörkret att spridas enligt profetian. Europa är en av de första kontinenterna som kommer att bli förmörkad. Och förmörkad i det här sammanhanget betyder alltså att den levande guden, skaparen, som har en son som heter Jesus Kristus, räknas inte längre, utan det blir en massa andra gudar som man tror är gott. Men det kommer att förmedla ett mörker. Och när det mörkret har blivit tillräckligt stort, då blir det som ett fängelse för de som bor på den kontinenten. Men det är ingen fara så länge man är kristen. För Guds löften gäller även i sådana situationer, om vi nu ska vara med här då. Vårt hopp kan ju vara liksom att vi är uppryckt. Men om det inte skulle vara så, så kommer vi ändå liksom att ha skydd. För att Herren Jesus har lovat oss att vara med oss varenda dag, ända in till tidens slut. Inte bara jordens slut, utan ännu längre. Tidens slut. Om han är med oss så är ju han ju ljuset, han är ju brödet. Så för oss blir vi inte instängda i det här mörkret på samma sätt. Så för oss finns det hopp. Men sen ska vi ju tänka lite på våra medmänniskor också. Jag skulle så gärna vilja att ja, Sveriges kristna börjar få be lite mer. För kanske väckelse i sin egen församling till att börja med. För det är ingen mening att försöka ta in folk till kyrkan om inte Gud finns där. För det är ju Gud man ska föra dem till, inte kyrkan. Men om man då börjar med sig själv så tror jag att Gud är välvillig till att han vill ju själv att det ska ske. Han kanske bara går och väntar på att liksom hans folk gör sig beredd liksom för vad han har tänkt. Gud har ju varit väldigt tålmodig med oss människor under många år, skulle jag vilja påstå. Han har tålamod med oss och när han ser vad vi håller på med våra planer. Men tänk om man skulle få använda oss på det sätt han har tänkt. Och det skulle se annorlunda ut i hela Europa och även Sverige. Den tiden kan ju komma. Vi ska ju inte liksom säga att allting bara kommer att bli mörkt. Men den här profetian går väldigt väl ihop med vad vi har att vänta oss i de sista svåra tiderna. När antikrist tar över. För han kommer att ta över. Det finns sådana här tider när, ni vet när Jesus gick på jorden, så tycker man ju att en person som åstadkom så mycket, som bara gjorde gott, som aldrig ljög, aldrig dödade någon, aldrig stal han av någon, han gav, han uppväckte döda, han var en väg, han gav ett hopp och ett ljus till de svagare. Men han fick fiender. Mest i första hand bland sina egna. Alltså det är nog så att om vi håller oss till kunskapen istället för att hålla oss till Gud, då tror jag att Guds son blir vår fiende på något sätt. För det går vår ära emot. Det går vår stolthet emot. Så var det nog för Jesus. Och vilka var det som förföljde Jesus? Men det var ju de som ville sitta kvar i olika positioner, upphöjda positioner. Men Jesus kommer, så finns ju inte de positionerna. Då står ju alla människor på ett gemensamt plan. Det vill säga, vi är älskade och skapade av Gud. Punkt, slut. Mer än så är vi inte. Men det är väl det mest stora vi kan bli. Men vi människor har byggt upp egna system. Och när någon person inte passar in i det systemet som Jesus då, han ville att folk skulle få bli fri. Han ville att folk skulle få ta del av honom som livets bröd. De här tvången och måsten och borden och plikter och regler och lagar och allting som måste följas, som systemen behöver för att kunna leva. Han brydde sig inte om dem. Trots att det liksom var fel att bota folk på söndag på sabbaten, så gjorde Jesus det ändå. För så är kärleken. Men så fanns det folk som tyckte att sabbaten var så viktig då, så låt dem vara sjuka ett tag till då. Ja, men så säger inte kärleken. Så var Jesus. Han hotade verkligen etablissemanget. Inte till personligen, inte till livet. Men de började förstå att deras maktposition var egentligen bara ett falsarium. Och den som var så ljus och så sann och hade så mycket kraft och som verkligen hade makt om man hade velande, det var Jesus. Det insåg de här personerna. Så han var till hot mot dem. Men likadant är idag. Nu ska vi inte jämföra oss med Jesus. Men Jesus själv har sagt, om han fick lida förföljelse för sanningens skull, så har ju han sagt, då kan nog inte vi heller förvänta oss någonting annat. Jenny gav mig en sån hoppfull vink när vi satt och åt innan vi for hit. Hon säger så här att, Jan, jag tror att det blir en väckelse på jorden. Det är såna hemska förföljelser. När liksom behovet blir så desperat efter Gud, då tror jag att det startar väckelser. Och det tror jag också. Och så har det nog varit genom tiderna. När Jesus kom, så var det ju när hans folk var intaget av romarna. Och romarna, det var ungefär som Nazist-Tyskland idag. Så att det liksom var inte någon större skillnad på det. De var alltså intagen och förslavad alltså. Och böjd till lydnad under en makt som de egentligen inte ville tjäna. Så då kom Jesus till ett folk som var förföljt. Och han dog för dem. Det, för att han skulle bli i vägen. Nu dog inte han bara för av ett skäl. Han dog av många skäl. Men jag läste inte helt, så jag tyckte det var bara för jobbigt, måste jag säga. Men det stod i varje fall i någon tidning här att bara för en kort tid sedan så hade en 16-årig tjej i Fjärran Östern någonstans som hade varit på ett bönemöte. Och enligt artikeln så, bara för att hon hade besökt ett bönemöte, så var det en mobb i den stan som misshandlade henne, förföljde henne och brände henne levande till döds. För att hon hade gått till ett kristet bönemöte. Ja, hon var en martyr, kan man ju tänka då. Alltså, hur grym är vi människor egentligen mot varann? Den tjejen kan väl inte ha varit något hot mot någon. Ändå så skulle de göra så här. Naturligtvis var det icke-kristna som brände henne till döds. Men det är verkligen inget roligt att prata om. Men snälla ni, det här händer väldigt ofta på vår jord idag. I Sverige har vi mer skydd. Men samtidigt är kanske Sverige det mest avfallna landet på jorden. Så vi ska inte tro att vi är skonad hur som helst, hur länge som helst, för evigt. Jag ska läsa lite om några bibelställen som kan vara bra att ha med sig. Johannes 16, första versen. Jesus, han förberedde ju sina lärjungar innan han skulle korsfästas och så. Han förklarade ganska mycket om sin roll och vad som skulle ske. Jag börjar från första versen då. Johannes evangeliet, 16 kapitlet. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna. Ja, den tid kommer då var och en som dödar er ska tro sig tjäna Gud. Och det ska de göra därför att de varken känner fadern eller mig. Men jag har sagt er detta för att ni, när deras tid kommer, ska komma ihåg att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, eftersom jag var hos er. Här förbereds alltså Guds barn på en tid då det finns folk som tror sig tjäna Gud. Om man driver ut den som är kristen. De skulle drivas ut ifrån synagogen. Ja, men det var ju deras andliga samlingspunkt på den tiden. Men om du var kristen, då drevs du bort. Du fick inte vara med. Det var en annan ordning som skulle råda. Jag fortsätter här då. Från femte versen. Nu går jag som till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig, vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. För om inte jag går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Det är en märklig bit här. Alltså om inte Jesus går bort, alltså upp till himlen, så kommer inte den heliga anden ner på jorden. Och det vet vi också att det skedde. Strax efter korsfästelsen så var det här Guds andes ordentliga inträde på jorden. Och det var för att Jesus sände den heliga ande. Jesus gjorde det. Och så pratar han om den heliga ande här då. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och sen kan man göra upp med alla syndakataloger då, för här förklaras ju synden av Jesus själv. Om synd, så de tror inte på mig. Det är alltså synden. Om rättfärdighet. Ja, vad är det då? Enligt Jesus. Så jag går till fadern och den ser mig inte längre. Alltså det är inte några moraliska prestationer direkt. Om dom. Till denna världens första är dömd. Alltså det är denna världens första som är dömd. Det är inte vi människor som är dömda av Gud. Juden vill liksom upprätta och så ge oss det som har berövats av denna världens första. Jag har ännu mycket mer att säga er, men jag kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra in er i hela sanningen. Så han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han skulle ta av det som är mitt och förkunna för er. Ganska mäktigt. Den heliga ande förkunnar alltså. Ja, det gör han naturligtvis genom människor som har tagit emot och leds av den heliga ande. Och här finns en liten grej som man ska tänka på när det är kring det profetiska på olika sätt. Det är alltid den heliga ande som förmedlar en profetia som kommer från Gud. Och den heliga ande förhärligar alltid Jesus. Det finns alltså ingen profet som kan stå och slå sig för bröstet själv. Det där är ett sätt när man prövar en hälsning. Hur Jesus hörs och märks i den hälsningen. Görs inte det, bryr inte om den. Det finns profetier från Nostradamus till exempel. Jag har inte pratat han om Jesus. Men ändå så tycks han enligt många ha sagt så mycket rätt. Ja, men det är nog mer spådomar det. Det är spådomarna är det så. En sann profetia för heliga Jesus. Sen när vi har pratat om bön, då kan vi gå fram några versar. Så vi kommer fram till vers 23. Bön i Jesu namn. Här handlar ju väldigt mycket här om att Jesus förbereder sina lärjungar för att han ska gå bort, korsfästas, far till himlen och så. Och så lämnar han löftet om helig ande och så bön. Och då står det så här. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få. För att er glädje ska vara fullkomligt. Vilket löfte. Men när man ber i Jesu namn. Jag menar. Jag kan ju till exempel inte. Om jag skulle vara ryss. Företräda Rysslands intressen. Och gå som rysk ambassör. Låtsas vara det. Fast jag egentligen företräder USA. Det går ju inte. Och ska jag liksom be i Jesu namn. Så måste jag företräda Guds vilja på något vis och Guds sak och Guds syn. Så att, Jesus, att be i Jesus namn, det är ingen magi, det man kan säga som en trollformel. Utan att be i Jesu namn, det betyder liksom att jag är i Jesus, jag tjänar Jesus. När jag ber i Jesu namn så har jag rätt att be i Jesu namn. För jag känner han. Jag känner fadern lite. Jag vet ungefär hur deras vilja är. Och då kommer jag att be efter någonting. Som behagar dem eller är deras vilja. Då ber vi Jesu namn. Vi kan alltså inte be om att få en 28 miljoners hjärts. Eller en värstgäng Mercedes eller någonting. Det kan klart att Gud, om han är på det humöret, han kan ge oss det. Men varför skulle han göra det? Det kan man ju fråga sig. Vi skulle inte, jag vet inte vad det skulle tjäna för syfte. Så det är nog ingen större mening vi ber om sådana saker. Men när vi ber om att människor ska få bli frälst. När vi ber ur ett älskande, nöderikt hjärta. Nåderikt hjärta. Som i nöd ber för sina medmänniskor. Då vet vi att det ligger efter Guds vilja. Och som Bibeln lär oss. I tukt och förmaning skulle jag vilja påstå det här. Att det handlar om den sanna enigheten. Den enigheten liksom, den kretsar ju kring Kristus och den heliga ande, inte politik eller något sånt. Och i den sanna enigheten där är vi alltså uppmanade att i första hand älska våra bröder och systrar. Så, men där kan vi förstå att i första hand så ber vi för vår egen församling, vår egen närhet. Jag menar, allting är inte bra i församlingarna. Vi ska inte låta oss luras av det. Men det tjänar ingenting till att, om att jag går på påpekarna ideligen. Om jag inte ber för henne. För det kan ju vara en syster eller broder som har kommit fel. En syster eller broder som har blivit infekterat av någon felaktig lära eller någon felaktig attityd eller så. Ja, men då borde jag ha nöd för dem istället. Jag kan inte förhäva mig på att mina syskon blir bedragen och kanske misslyckas någon gång. Det är bara att titta på sitt eget liv så får man se. Finns det ingen misslyckande i ditt eget liv någon gång? Ja, det borde det finnas. För det är tack vare det som du har fått uppleva den nåderike guden. Inte den krävande. Så vi ska be. Och vi ska inte alls vara förvånade över att det kommer en tid då det blir lidande. Jag menar, innan Jesus, eller första tiden efter Jesus här, så var det också förföljelse och lidande. Jesus själv förföljdes. Det är alltså någonting som ingår i en sann kristendom. Förföljelsen finns i olika grader. Här uppe liksom i Norden så tror jag liksom att det går ungefär som så. Det är inte någon som skjuter och dödar oss direkt. Men vi förlöjligas. Vi förtalas. Vi negligeras. Om en kristen person liksom av sin omgivning ofta och ständigt och jämt trycks ner, så är det detsamma som att man stympar deras liv. Så att det är ganska obarmhärtigt även det. Gud hjälper oss genom den sanningens ande. Han har inte övergivit oss. Alltså han gick till himlen och han sände ner den heliga ande. Genom den heliga ande så har vi egentligen allt vad vi behöver. Och den heliga ande ska vi lyssna på. För den heliga ande förkunnar, som det står. Och när den heliga ande kommer med någonting, så är det vad som Herren Jesus har givit den heliga ande att förmedla. Det är från Jesus det händer. Det finns ett annat bibelord som jag i de här tiderna vill upprepa. Jag tror jag har läst det tidigare någon gång. Det är Uppenbarelseboken 13. Det här är liksom avslutningen på det sammanhang som handlar om vilddjur från havet först och vilddjur från jorden sen. Det är alltså två vilddjur det är frågan om. Båda kommer betjäna antikristsyften naturligtvis. Det är han som ska fram. 13 kapitlet, 16 och 17 och 18 versen. Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är människas tal, och dess tal är 666. Det finns några saker här som vi ska tänka på. Med tanke på det här jag delar ut om internet, hur betalsystemen är förknippade med internet mer och mer och mer och mer. Vi vet liksom hur köksutrustning, och vilka skäl begriper jag inte. Varför ska kylskåpet vara uppkopplat mot internet? Varför ska man ha TV, kan jag förstå kanske, om man vill ladda ner någonting. Kylskåp, varför det? Köksmaskiner, kaffebryggan. Varför ska det liksom vara uppkopplat till internet? Ja, men alltså, okej. Så den här uppkopplingshysterin, den har alltså tagit trängt in i våra hem då. Nu är det bara vi kvar snart. Ska vi också bli uppkopplade till internet? Ja, kära ni, hittills gör vi ni väldigt frivilligt. Vi går och loggar in på en dator, eller vi tar mobilen och vi tycker oss ha behov av det. Det är nu det. Men när märket kommer, då är det frågan om, är vi då definitivt uppkopplad på internet? För när märket kommer kan du ju inte köpa eller sälja. Det är ju nästan så redan nu. Om inte du accepterar mobilt bank-ID till exempel, hur ska du identifiera det? Hur ska systemet veta vems konto det här är? Det är klart, du kan ju inte köpa eller sälja om du inte är med så långt. Men när jag pratade om att man ska ta emot ett märke på pannan eller högra handen. Ja, det är alltså ingen mobil som vi kan lägga från oss då och då. Utan här blir det någonting som är konstant som en del av vår kropp. Kanske inpräntat i vår kropp. Och det kommer också finnas en slags tillbedjan med inne. Ja, men den har vi redan. Hysterin kring internet, hysterin på Facebook, hysterin på de här sociala medierna. Är inte det en tillbedjan? Ja, visst är det det. Och någonting tillbeds i det här. Dock så har jag en liten sak. Det står så här i den här, den profetia som jag delade ut. Den vill jag lägga in en liten reservation för er på. Det står det i sista stycket. Hebreiska talvärdet. I detta sammanhang kan bara inflikas att det hebreiska talvärdet för V och W är 6. VVV skulle alltså också kunna skrivas ut 666. Och VVV, det är World Wide Web. World Wide Web, ja. Alltså internet. Men i Bibeln står det att vi ska vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal till den människas tal. Och än så länge har inte jag fått en uppenbarelse om att internet skulle kunna stå för en människa. Men det kan ju finnas någonting i det där som man inte känner till. Jag håller väl saken fortfarande öppen, men jag tar inte till mig när fullt ut där.
Får jag bara inflika en sak? Det var slutcitat där på profetian. Det här var utanför.
Jaha, det här om, förlåt mig. Det tillhörde inte profetian. Bra Jenny. Själva profetian, där var det alltså, den var slutstycket innan. Det här hebreiska talvärdet, det är alltså författaren som har förmedlat det här, som har lagt till den kunskapen. Det är inte den profetiska biten i det hela. Så det kan vi utesluta från profetian alltså. Däremot så vet vi att Bibeln pratar om ett märke på högra handen eller pannan. Om vi inte har det kan vi inte köpa eller sälja. Märket kommer alltså vara någon sorts identitet för oss. Hur långt har utvecklingen gått? Ja, förmodligen längre än vad vi förstår. Jag tror att det är så färdigt allting så att det är bara att trycka på knappen. Men nu går man inte på med våld. Utan man sakta försöker man locka in folk. Och så blir det grupptryck så småningom. Om du inte liksom har märket, ja, då får du inte komma in på krogen eller banken eller bussen eller någonting. Så vad gör man? Man litar på Jesus. Man måste ställa sig frågan, behöver jag vara delaktig i precis allting som sker? Jag kanske har ett eget liv ändå. I Kristus. Det var vad jag skulle vilja ha sagt till er idag. Glöm inte bönen. Det är nog illa med svensk kristenhet i avfall för det här landet. Vi ska inte glömma bönen dessutom. Under tiden du ber och närmar dig Gud, räkna med att du kommer kanske bli förlöjligad, förföljd eller någonting. Det hör till. Eller du kan bli oerhört trött. Alltså, alla har väl liksom ett kött. Och när man närmar sig gudomliga så måste ju någonting vara motståndare. Och eftersom vi alla har ett kött så vi kan lika gärna bli jättetrött. Men fortsätt att be ändå. Tills du somnar då. Och när du vaknar, fortsätt att be sen då. Fortsätt, låt bönen leva hos dig. Du behöver inte liksom gå på alla bönemöten som finns. Det kan inspirera och vara bra. Låt bönen vara en del av din egen vardag. Du behöver inte gå ner på knä. Vi behöver inte hålla ihop händerna. Bönen kan vara internt inom oss. Fast jag står och diska. Eller i tvättstugan. Eller någonting. Låt bönen vara en del i vardagen. Det kan betyda jättemycket för dig själv, din familj och hela landet. när det gäller betalsystem så kommer förmodligen Sverige att bli det första kontantfria landet på jorden. Nu tror man att det sker före 2025 till och med. 6 år till alltså. De som bedömer utvecklingen där har bedömt att det, då ska det vara genomfört. Och de har ju haft en plan och gjort det länge. Och Sverige liksom verkar mer vara en slags experimentnation i det syftet. För vi har rätt teknik, det är inte för stort land. Vi har en befolkning som har rätt typ av utbildning så att vi liksom kan luras iväg. Lockas iväg med tekniska grejer. Så kommer antikrist att vara på jorden när församlingen är där? Inte om uppryckandet sker innan Kristus kommer. Däremot så finns ju ett folk för Jesus ska ju komma tillbaka till jorden också. Ska vi vara med då? I det som är sista striden med det onda anhanget kastas ner i en evigt brinnande sjön. Ja, kanske. Eller också det judiska folket, för de har ju löftes om att de är ju Guds folk, utvalda folk. Han kommer att se till att de blir frälst alltså. När det sker, det är en annan sak. Det är vi som är hedna kristna, vi ska inte gå och utmana Gud och fresta på. Vi ska se till att vi tar emot Jesus medan vi fortfarande lever och medan fortfarande tid är för det. Vi ska inte dröja med det. Det är inte Guds fel att du inte blev frälst. Tänk dig den dagen när du ser allting sker och så går du och funderar på varför vart inte jag frälst? Ja, vem ska du skylla på? Du ville ju aldrig. Nåväl, Herren ska rädda sitt folk och han kommer även att ta hand om sitt folk i svåra tider. Och jag skulle vilja säga så här, om du är rädd för svåra tider så kasta ut den rädslan eller be Gud om att få mer mod. För att det är svåra tider som Gud är närmast. Och det att ha Gud nära och se hans kraft och makt och helighet, det längtar vi alla efter. Om det behövs tuffa tider för att det ska vara så då, ja, då är det ju värt priset. Här slutar jag nu. I Jesu Kristi namn har jag förmedlat er det här. Och jag ber i Jesu Kristi namn om att ni ska få nåd och ta till er det viktiga i den här hälsningen. Jesus Kristus är livets bröd. Och det är bra att vara nära limpan, höll jag på att säga. Men livets bröd. För då kan man ju alltid äta av det. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.